Välkom till Thomas tänker högt. Vad gör vi idag då? Jo, idag ska vi intervjua en arbetsterapeut som heter...
Jesper heter jag.
Välkommen.
Tack så jättemycket.
Nu ska jag förbättra dig med lite frågor.
Kör.
Hur kom du in på den här linjen?
Jag kände när jag läste på gymnasiet mellan 2012 och 2015 mot slutet där att jag var sugen på att studera vidare direkt och har två föräldrar som jobbar inom vården och gjort det under många år. Så att jag var ganska klar på vilken inriktning jag ville ha. Att det blev just arbetsterapeut, det har jag att tacka en studievägledare som jag träffade under slutet av gymnasietiden som stöttade mig att leta rätt på vad som finns för typer av vårdyrken. Det finns väldigt mycket att välja på där. Och jag tyckte när han presenterade det att det lät som ett spännande och omväxlande yrke. Så att på den vägen var det.
Är det spännande?
Det tycker jag. Jag känner varje dag att man i min yrkesroll är med och gör skillnad i vardagen för olika människor och individer. Och den ena dagen är inte den andra lik. Så att det är väldigt omväxlande och kul, tycker jag.
Mm. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut?
Lite drygt 10 år. Jag tog min examen i juni 2015. Så att innan sommaren här så firade jag 10-årsjubileum då som arbetsterapeut.
Det är länge.
Det har blivit ett antal år nu. Jag känner ibland att men jag är ganska ny, men så kan man inte säga längre. Utan nu har man, har man fått några år på nacken. Lite erfarenhet så.
Ja, det. När man, jag kan tänka mig när man jobbar som arbetsterapeut så man blir aldrig färdig. Alltså man utbildas varje dag.
Ja, jag kan bara instämma i den bilden. Det är ju, vi jobbar ju med individer på väldigt många olika nivåer om man säger och jobba med vardagsfungerande utifrån varje individs förutsättningar och mål och vad man vill få till i sin vardag. Så att det är ju ett arbete som du säger som aldrig, man kommer inte i mål. Och det är väl det som gör att man, ja, i mitt fall i alla fall, att jag trivs väldigt bra med det. Att det finns ständigt någonting att jobba med och stötta kring.
Ja, men alltså, det där måste vara väldigt kul.
Ja, nej, men jag,
man
absolut.
Inte blir klar någon gång.
om man lägger upp det så att man aldrig blir färdig, då kanske man blir läst. Om man vill komma till liksom, nu är jag klar, nu kan jag så. Då har man kanske valt fel yrke. Men det handlar om att möta individen. Man kan komma i mål för stunden och för ett tag kanske. Och sen uppstår andra behov eller ökande ålder eller andra saker man behöver titta på. Så att, men det är ett jättespännande och roligt yrke.
Mm. Vad är det för utbildning för att bli arbetsterapeut?
Det är en 3-årig högskoleutbildning eller en universitetsutbildning. Och man kan ju inte jobba som arbetsterapeut om man inte läst de 3 åren och fått en legitimation. Och i själva programmet, det beror nog lite på vilken ort man läser på. Programmet finns nu på 9 olika orter tror jag det är. Sen Uppsala fick utbildningen förra hösten. Startade den här i stan. Så är det en mängd olika teoretiska ämnen kopplat till aktivitetsanalys. Och det handlar om fysiologi och anatomi och alla möjliga delar i programmet. Så. Teori kombinerat med praktik. Men en 3-årig utbildning då är det man behöver läsa för att bli arbetsterapeut.
Alltså, det låter kort. Tanken på yrket.
Ja, det kan man absolut diskutera. Jag vet att det förekommer diskussioner om den ska förlängas utbildningen. Alltså ytterligare något år. Så. Men jag tänker så här, när man, utbildningen blir som en grund. man får ett grundläggande tänk, om man säger det, och så med sig. Och sen handlar det om att praktisera yrket när man kommer ut. För det ser väldigt olika ut beroende på var man är. Om man jobbar inom primärvård eller inom kommun eller med arbetsförmågebedömningar. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Och då är det verkligen som att byta jobb och roll helt beroende på vem eller vilka man träffar. Så.
Vad är det liksom som är drivet att vara roligast i ditt yrke?
Drivet är väl lite som jag nämnde tidigare med att vi jobbar i människors vardag.
Ja.
Och vi jobbar med att utifrån varje individs förutsättningar och mål och vad man vill försöka få till på ett annat sätt underlätta liksom vardagen. Att när man åstadkommer någonting tillsammans helt enkelt.
Mm.
Man åstadkommer en förändring och man ser att oj vad mycket lättare eller bättre det här funkar och vad nöjd individen blir. Och att det är liksom fungera bättre för denne i dennes vardag. Det är ju, när man når dit, då känner man att då vill man bara fortsätta och göra det hela livet. Liksom. Och det är inte alltid man gör det, så att man ska inte ta det för givet att man kommer dit. Och, ibland vet man inte hur man kommer dit bäst. Men det är liksom att åstadkomma den förändringen.
Ja.
Det är driven och det är det som ger den stora glädjen. Mm.
När du först driver den rullstol, vad måste du tänka på?
Det är väldigt mycket att tänka på när man ska förskriva hjälpmedel generellt. Men vi bedömer ju om vi tar det just kring elrullstol som du frågar om, så handlar det om att dels bedöma, har den här personen ett varaktigt behov av ett hjälpmedel för att kunna förflytta sig en längre sträcka. Att det ska kompensera för att man har svårt att förflytta sig gående då eller på annat sätt en längre sträcka. Sen handlar det om motoriska förutsättningar, kognitiva förutsättningar, hur det är med syn och så vidare. Så man gör en grundläggande liksom kartläggning av vilket behov som finns och vilka förutsättningar den här individen har för att kunna klara att framföra en elrullstol. Och när man bedömt att det finns ett behov och det finns förutsättningar att börja testa modeller och titta på det, då går man vidare med själva utprovningen av elrullstol.
Börjar ni läkarintyg om man ska ha en elrullstol?
Tidigare var det, när jag började jobba som arbetsterapeut, då var det krav på att vi skulle göra det. Från hjälpmedelsansvariga liksom i länet, som det finns en personer som jobbar med själva, som ett övergripande hjälpmedelsansvar. Det fanns ett sånt krav tidigare. Det kravet är inte kvar, men ofta så är det för oss förskrivare och arbetsterapeuter då någonting att luta sig mot. Så man har en bedömning kring till exempel kognition, syn och så vidare.
Ja.
En medicinsk bedömning i ryggen.
Ja.
När det kan vara ibland fall man känner sig lite tveksam till om förutsättningarna finns för den här individen. Så det är inte alls ovanligt att man vill ha det. Men det är inte längre vad jag känner till ett krav att det ska finnas. Utan det är förskrivares bedömning, arbetsterapeutens bedömning om det behövs ett läkarintyg till, innan man börjar påbörja en utprovning och så.
Alltså, det där låter ju lite bra men ändå inte bra. Köra per elstol. Jag kör en del. Eller körde. Nu har jag bil. Men det kräver rätt mycket av att köra en elstol.
Ja, absolut. Och där har varit, som sagt, läkarintyg är... Det är inte ett krav, men det är ofta så att vi tar in det för att ha en grund. Och särskilt då när det är en ny utprovning. Det är en person som inte kört elrullstol förut. Man tänker ofta lite annorlunda när det är någon som man ska byta modell och har haft i många år. Men det kan också förändras såklart förutsättningarna med åren. Att man inte bara kan ta för givet att någon som har kört elrullstol i många år och är van vid det så. Det kan ju förändra saker längs vägen med syn och kognition och så. Och det som också är viktigt i en förskrivningsprocess när det gäller elrullstol, att när man har provat en modell och hittat vilken typ av stol man tror ska passa bäst för den här individen, då är det också ett ordentligt block med övningskörning tillsammans med arbetsterapeut innan man liksom får nycklarna och köra på egen hand. Och då testar man att köra i de miljöer som man bor i, om det är stadsmiljö eller lantlig miljö. Träna i trafik, träna i miljöer, om det är arbetsplats, matbutik, där man vistas liksom. Och där får man som arbetsterapeut också väldigt mycket information i hur fungerar det för den här individen att köra. Och det är viktigt för personen att veta att bara för att man har bedömt behovet att man skulle vara i behov av en elrullstol och man har fått prova en modell och så är den här övningskörningen som återstår, och bedömer man där att det inte funkar och det inte går att framföra elrullstolen på ett säkert sätt, då är det inte säkert att man får den förskriven.
Nej, men det, jag kan ju bara gå till mig själv att det är inte bara att köra, det är liksom gånger och cyklister och bilar och
ja, visst är det så. Nej, det är jättemycket att tänka på. Det är ju, det är ju motsvarande att cykla eller köra bil. Att det är samma trafiktänk och samma uppmärksamhetsförmågor som krävs. Även om en elrullstol liksom går lite inte lika fort, så är det fortfarande samma trafiktänk och samma
förutsättningar. Nej, men å andra sidan jag är glad att inte min går fortare. Min gör 10 och det räcker, för jag skulle inte vilja åka fort.
Nej, och det är faktiskt den gränsen som är satt här i Uppsala. Det kan vara lite olika på olika ställen i landet, men i länet här så har man en begränsning på max 10 km i timmen på förskrivna elrullstolar. Så ser man någon där ute som åker snabbare än så, då kan man anta att den är egen inköpt och går i en annan hastighet. Men
alltså, 10 max. De man köper, de går ju för fort, tycker jag.
Ja, de går absolut fortare. Och det är ja, som yrkesskada numera då, arbetsterapeut, kan man ju se det på stan ibland. Att så här, tänker man att det där är nog inte en kommunalstol i alla fall. Den där är nog en egen, någon som har köpt då. Det har man ju all rätt att göra naturligtvis. Så det, då är det dennes ansvar. Men det är den gränsen som är satt. För det är tänkt att ersätta liksom motsvarande gånghastighet, om man säger, istället för att gå. Och då kan man inte räkna med att man ska gå så mycket fortare än 10 km i timmen. Nej.
Vi var inne på läkarintyg, jag menar, finns det olika? Vi gör det enkelt. Du ger en elstol till mig. Och så säger du får inte köra utan någon bredvid, eller du får göra vad du vill. Alltså, hänger du med?
Ja, yes. Tänker du om det kommer från läkarhåll redan där? Ja. Nej, det gör det inte, utan det handlar om ett medicinskt utlåtande kring medicinska förutsättningar, och inte att läkare skriver att rekommenderar att personen inte kör en elrullstol själv. Så specifikt, det får vi inte. Utan det är ett avtal som sluts mellan förskrivande arbetsterapeut och individen. Att så här, jag gör min bedömning så här, och till exempel så kan det vara så att man gör bedömningen att en individ inte klarar att framföra elrullstolen själv på ett säkert sätt. Och att då i kontrakt som man då upprättar så står det att man ska ha en medföljare med sig, en förälder eller någon kompis eller kollega eller vem det är, någon som följer med helt enkelt, personal. För att man behöver någon som kanske påtalar liksom, eller hjälper till med uppmärksamheten i trafiken eller sådär, eller hastighet där man, i den miljö man befinner sig eller vad det kan vara. Och då är det i samråd, men det är ändå förskrivarens ansvar att besluta om det. Och sådana restriktioner kan man ju absolut, eller vad ska jag säga, en överenskommelse kanske ett bättre ord än restriktioner, men liksom att det finns ska finnas nedtecknat vad som gäller för den här specifika elrullstolen, den här individens
Det där måste vara rätt svårt.
Det är inte alltid helt lätt.
Nej,
man tycker inte alltid lika heller som personen i fråga.
Nej,
också. Så kan det vara.
Det kan jag inte tänka mig att det rörde dig som en känslig fråga.
Ja, men det kan det vara. Det kan det vara. Och ja, men jag har varit med om fall så där som antingen själv eller kollega haft där det varit. Om man har haft en överenskommelse till exempel hur man ska köra en vilken väg man rekommenderar att köra på, att man ska hålla sig till exempel på cykelbana liksom, och inte köra på bilväg om man inte måste och så vidare. Och sen så tycker en individ i fråga att nej, men jag har ju en annan väg, ett annat bättre sätt. Så. Och att det då det är liksom det yttersta då är om man inte följer en sån överenskommelse. Dels, det är inte att man plockar solen direkt det första man gör, utan man behöver ha en dialog och prata kring det och försöka hitta ett samförstånd i det där. Men det är inte alltid man kommer dit. Men den ytterst liksom ska säga, följ den om man inte följer det som är överenskommet. Det är ju att elrullstolen då kan beslutas om att återtas. Men då väger man det också mot så här, men man har bedömt att det finns ett tydligt behov. Det är en individ som har behov av den i sin vardag för att kunna vara självständig kanske. Och man tar ju bort en del också. Men det står emot att så här, kan man inte framföra den på ett säkert sätt, då kan det också vara en fara för individen. Så det är ibland väldigt kluriga fall, det ska jag säga.
Men jag är ju själv nedstod i Adam. Jag brukar, när jag kör, alltså, jag sitter ju oskyddat, så om jag ska göra något, alltså, om jag ska bli påkörd, då ligger jag mig mer illa än bilföraren, så jag liksom... För egentligen, alltså, om elstol är ju farligt. För det första är det plast. Och så sitter jag på ett batteri. Shit, alltså. Skulle jag smälla min bil så flyger jag i luften.
Ja, det är, så kan man också se på det. Ja, absolut, jo.
Det är mitt tänk.
Ja, absolut, absolut. Man sitter ju som du säger, rätt oskyddat gör man ju. Och inte alltid med bälte liksom och sådär. Och så, så att...
Du tycker att den... Att en person behöver en ny elstol. Då är min uppfattning att ni kan inte ta beslutet själva, utan ni måste gå och fråga ytterligare en person.
Alltså när det gäller byte av hjälpmedel generellt, så är det så att alla hjälpmedel har en livslängd. Ungefärlig sådan. Det beror på användningsgrad, om man använder ett hjälpmedel mycket eller lite och så. Och det skiljer sig åt ganska mycket beroende på vilket typ av hjälpmedel det är. Elrullstol skulle väl generellt säga att den kanske kan, de kan ju hålla i 2 år och sen händer det massa saker, eller så håller de i 10 år och de går alldeles utmärkt. Men runt 10 år skulle jag väl ändå säga att en elrullstol kan förväntas ha livslängd med service och batteribyte någon gång och sådär. Men det är korrekt att innan vi byter ut den så kan inte, det beslutet kan inte jag ta själv, för vi jobbar ju tillsammans med och beställer alla våra hjälpmedel från en hjälpmedelscentral här i Uppsala. Eller det är en på barnsidan och det är en på vuxensidan, så det finns en inom region och en inom kommun. Men att man behöver ha den dialogen med dem, att är den här elrullstolen, om vi tar ett exempel, att den är 10 år gammal, säger vi, och det har börjat, den har börjat krångla och kärva och sådär, då behöver vi få det i ryggen från hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen, att man har den dialogen med dem. Är den här stolen, hur ska vi tänka kring den här? Behovet kvarstår, det är samma behov av hjälpmedlet, men den har varit med i 10 år, och då tar man det beslutet med stöd av hjälpmedelscentralen, och i så fall påbörjar en utprovning av en ny stol.
Kan du förklara lite vad det är lite.
Mm, absolut. Och jag har faktiskt själv jobbat som hjälpmedelskonsulent ett kortare tag för några år sedan. Så det är då arbetsterapeuter, fysioterapeuter i botten är man utbildad till. Kan även vara logopeder om det handlar om kommunikation. Men som jobbar på en hjälpmedelscentral då och är produktansvariga inom olika områden. Så att förskrivare runt om i Uppsala då, som exempel där vi är och befinner oss, så kan arbetsterapeuter och fysioterapeuter vända sig till hjälpmedelskonsulenterna på hjälpmedelscentralen med frågor och funderingar kring specifika individärenden, hjälpmedelsfrågor. Det finns ett upphandlat utbud av hjälpmedel som vi använder oss av, och det sker upphandlingar med visst intervall, och det är hjälpmedelskonsulenterna som ansvarar för liksom att svara på de frågorna, vara med i upphandlingarna och ansvara för liksom hjälpmedelskatalogen som vi använder oss av och som är rådgivande funktion till oss förskrivare ute i länet. Så de är liksom nischade mot, de jobbar så att säga enbart med hjälpmedel och inom olika produktområden. Så en konsulent här i Uppsala till exempel på vuxensidan jobbar då enbart med elrullstolar i sitt dagliga jobb och är ett stöd mot oss förskrivare.
Vad bra.
Ja, det är en jättebra funktion.
Då behöver ju inte ni vara hela tiden uppdaterade.
Nej, exakt. Utan det ligger liksom i deras roll också att man har en omvärldsbevakning och ser så här, vad kommer det för nya produkter? Man har ju som sagt upphandlingar med viss intervall och vad ska vi ha för utbud här i Uppsala? För det finns ju alltid mer hjälpmedel ut på marknaden än som finns lokalt i ett län eller i en kommun.
Uh-huh.
Men skulle man ha tillgång till allt som finns, det är liksom inte hanterbart, utan det behöver finnas ett rimligt utbud att jobba med. Och det ska finnas liksom till elrullstolar till exempel, det ska finnas reservdelar och det ska finnas liksom så. Så då har man ett antal elrullstolar att utgå ifrån. Uh-huh. Och då är det då så att säga en konsulent som vi tar stöd av i utprovningsförfarandet och kring rådgivning och sådär.
Det låter som ett roligt jobb alltså.
Mm. Nu är det helt fel person att fråga som jobbar där i 9 månader och sen bytte jobb igen. Men ja, det är en rolig roll. Nej. Man blir väldigt duktig på hjälpmedel, absolut.
Ja.
Och nischad liksom på en eller kanske flera, om man jobbar med flera områden, produktkategorier. Så man Jag kände ju, min erfarenhet därifrån var att jag kom därifrån med mycket mer hjälpmedelskunskap, vilket jag har nytta av i mitt dagliga jobb idag. Kring teknik och sen liksom vilka produkter finns. Mm. Vad kan man nyttja av liksom i det dagliga och tänka, ha med sig i sitt dagliga tänk när man bedömer olika hjälpmedelsbehov. För vi ute på fältet jobbar ju då med fler hjälpmedel än elrullstolar. Vi jobbar ju väldigt brett med alla typer av hjälpmedel. Men det är en rolig och nyttig och viktig roll som finns här i, inte bara här i Uppsala, men det är en jättebra roll.
Jag är väldigt tacksam för hjälpmedel generellt. Alltså att det liksom finns möjligheten. För att jag vet inte hur du känner, men jag som behöver hjälpmedel, jag vet ju knappt hälften vad som finns.
Nej.
Igen, alltså det är ju liksom oändligt.
Ja, det finns ju, som du säger, det finns väldigt mycket och det är inte alltid vi har koll på varenda grej som finns heller. Men det vi jobbar med och utgår från, det är ju varje individs behov utifrån vardagsfungerande. Och titta på specifika situationer kring det man gör i vardagen, som förflyttning och påklädning och måltider och personlig vård och allt vad det handlar om. Och därute, alltså göra en bedömning av vilket behov finns för att underlätta här. Och sen får man titta på vad har vi för produkter hjälpmedelsväg att till exempel använda dem. Men sen kan det kombineras med hur man utför en aktivitet och vilken miljö man kan anpassa miljön där man utför aktiviteten. Och så vi tittar ju på fler saker än liksom hjälpmedel isolerat. Men det är klart det är en jätteviktig del av mångas vardag. Vi förväntar oss ju inte så att säga att de individer vi träffar ska ha den kollen heller. Vad som finns, det är ju helt omöjligt.
Det är omöjligt.
Ja, det funkar ju inte. Nej, så det är upp till oss att kunna bedöma och sen ha förslag och presentera. Att det här tänker jag utifrån de behov som finns hos den individen. Så får man presentera förslag utifrån det.
Mm. Jag har läst någonstans att jag kan ha läst fel, men jag läste någonstans att kommunen tar ut en avgift på hjälpmedel.
Mm. Det beror på vilken kommun man bor i. Och det skiljer så att jag kan inte svara för hur det ser ut runt om i landet så på detaljnivå. Men tittar man på Uppsala som är en region som består av 8 kommuner är det va? Men 7 i samarbete. Den nordligaste tillhör Gävle, för det ligger så nära Gävle. Men 7 kommuner i samarbete som har liksom samma grund i upphandling, och man har en samverkan mellan sig och samma hjälpmedelscentral och sådär. Där är det på kommunnivå. Alltså beroende på om man bor i, i Uppsala kommun, så är det inga avgifter vad jag vet på hjälpmedel. Medan om du bor i till exempel Östhammar, så kan det vara att om man har en andra rullstol, man har en rullstol förskriven och så får man en till för man har behov av det, då får man då tar man ut en avgift. Så. Så det beror på vilken kommun man bor i. Det skiljer sig åt.
Den enda avgift jag betalar, det är ju däck.
Precis. Men
det stämmer. Förstår jag, för att däck går ju slut.
De gör ju det, men precis. Så det som säger, det är exakt, det är ju något man får betala för. Alltså när det byter av däck och slang, om de får punktering och sådär, då är det en fast kostnad för det.
Och jag är det 300?
Ja, 300 kronor, det stämmer bra.
Per däck alltså.
Det kan säkert vara.
Jag betalar 600 sist, jag vet det.
Får man själv räkna ut hur många däck det var som byttes då?
2.
Yes.
Stödjer en du ungefär?
Hur många jag träffar i mitt dagliga jobb, tänker du? Eller?
Jag träffar det lite som har ansvaret för.
Just det. Bra fråga, hur många det är. Jag kan ju veta om jag sa det i början, men jag jobbar idag som arbetsterapeut inom habiliteringen här i Uppsala, inom Region Uppsala. Jobbar på enheten för rörelsenedsättning och träffar personer med varaktigt rörelsehinder i olika former. Och jag tror att i enheten har vi någonstans runt 550 personer som är liksom inskrivna på habiliteringen hos oss. Hur många jag personligen har kontakt med, det kan jag säga på rak arm. Men vi är 4 arbetsterapeuter, så att 550 genom 4 är väl någonstans en bit över 100 personer då. Så. Men då träffar man personer med väldigt olika intervall. Det kan vara vissa som har ganska få behov av kontakt. Så. Och då träffas man kanske en gång varannat år. Och vi andra träffar man en gång varannan vecka. Så det är väldigt olika hur det ser ut. Men hur många jag har på min liksom, de jag träffar, det har ingen färsk siffra på det. Men mellan 50 och 100 någonstans skulle jag gissa att det är. Så det är några stycken.
Det är många. Men alltså, om man säger, det jag upplevt är att både arbetsterapeuter och tekniker är ju för få. För den tanken får liksom omfattningen. Jag tror jag kan ha fel, men på hjälpmedelscentralen så var de 3 tekniker på hela Uppsala län. Jag kan ha fel, men det var någon som sa det en gång.
Men det kan stämma, i alla fall om man tittar på, jag försöker tänka tillbaka på hur många det var som jobbade när jag var där. Men det är både Just på hjälpmedelscentralen så är det både tekniker i huset som jobbar med liksom utprovningar och så. Och sen är det tekniker ute på service på fält. Mm. Och sen finns det även en del med mer så här leveranser av hjälpmedel och så. Men utetekniker, ja, de är nog kanske en 3-4 stycken. De är inte så många. Och då är det som du säger, då är det också hela länet.
Ja.
Det är inte bara Uppsala kommun, utan det är region Uppsala. Så det, då kan det vara, då är det från liksom Östhammar, Gräsö i öster och till liksom Enköping, Håbo i väster, syd och ja. Så att det är ju, det är ett ganska stort område.
Det är stort.
Ja, så att det och där har vi ett system där man skickar, när det handlar om att reparera och laga hjälpmedel, så skickar man en arbetsorder som det heter till en tekniker när något har gått sönder. Och då finns det tydliga kriterier när det är någon order som behöver hanteras enligt rutin, om man säger, och andra som är mer akuta. Mm. Där det är någon som har blivit stående med en elrullstol eller en taklyft i ett hem som inte funkar, så en person inte kommer ur sin säng. Så. Mm. Och då kan det ju komma in ordrar ganska sent på dagen. Och då behöver tekniker kanske åka till, någon sån ytterlighet, men alltså åka till Gräsö precis innan stängning en fredag liksom. Så kan det vara. Så då kan man ju diskutera antalet så, men det ramlar in mycket såna akuta grejer samtidigt, då är de definitivt för få. Då är det svårt att hantera. Så att,
Varför har habiliteringen handlat en viss del och kommunen hand om en viss del av hjälpmedel?
Det är en lokal överenskommelse sedan, när kan det ha varit då? 20 år sedan ungefär, 2006 eller något sånt där. Gjorde man en sån överenskommelse. Tidigare var det en samlad hjälpmedelscentral för både barn och vuxna. För det är så uppdelningen är då, att Region Uppsala har hjälpmedelsansvaret upp till 21 år. För alla som bor i länet. Och sen tar respektive kommun över. Så att bor man i Uppsala så tar Uppsala kommun över. Och bor man i Knivsta kommun så tar Knivsta kommun över. Bakgrunden som sådan, det är jag inte rätt person att svara på vad man kom fram till det. För det är ett ganska unikt sätt i landet att ha uppdelat. Det är många, många regioner och delar av Sverige där man har en samlad central, oavsett om man är 10 år eller 40 år eller 50 år. Så det är en lokal överenskommelse. Jag tror att det bottnar i någon form av ekonomiskt ansvar. Alltså att kommunen ska ha kostnadsansvaret. Och då ville man ta för 20 år sedan ungefär och ta tillbaka liksom att man har en egen kommunal hjälpmedelscentral. Att man tidigare betalade det till regionen, men man ville ha det på sin egen hemmaplan, om man säger. Så det är en ganska unik lösning. Det är nog bara något enstaka län i Sverige som har det, som vi har det i Uppsala län. Den uppdelningen.
Ja, det är en tanke på att det var storleken på Uppsalabor att man ville dela lite på jobb.
Mm.
Fast det stämmer ju inte heller, för att det ökar ju hela tiden.
Mm. Nej, precis. Och hade det varit som det var länge tillbaka, då var det en större hjälpmedelscentral då. För hela, det är det som har blivit två, även om de är förhållandevis stora fortfarande, så är det mindre idag, tänker jag, än tidigare. Jag antar att det var så. Och att man har den uppdelningen då. Så att, man byter ansvarig förskrivare när man fyller 21, eller i samband med det så påbörjas en process från vårt håll som jobbar på barnsidan. Nu jobbar jag även med vuxna, men har inte hjälpmedelsansvaret då. Och då lämnar man över hjälpmedelsansvaret till en arbetsterapeut och fysioterapeut i kommunen i samband med 21-årsdagen. Mm.
Varför tog man bort tyngdtryck från hjälpmedelslistan?
Det togs bort efter en utredning som genomfördes nationellt kring tyngdtäckens liksom evidens för alltså forskning, att det baserat på att det finns förhållandevis lite forskat på att tyngdtäcke ger liksom den effekt man avser med att förskriva då till varje individ. Det är inte med det sagt att det inte genererar bättre sömn och snabbare insomning och så, men att det finns inte så mycket forskning på det. Och då gjordes det en hjälpmedelsutredning för ja, det är några år sedan nu. Och då landade det att rekommendationen från, om det var, ja, jag kommer inte ihåg vad den gjordes någonstans, men nationellt i alla fall, till regioner och kommuner, det var att ta bort det från liksom, att det inte ska vara ett subventionerat hjälpmedel, för det finns ju ute på öppna marknaden att köpa. Men man plockade bort det i brist på evidens och forskning. Mm. Och det tycker vi förskrivar kanske, att vi ser ju mer en vi bedömer ju som alla hjälpmedel, bedömer ett behov, bedömer och kartlägger sömnen då i det fallet och hur funkar det med det och med ork om dagarna och så. Och kunde då som en av åtgärderna prova ut och förskriva ett tyngdtäcke då. Och kunde ju, tycker jag, i många fall se att man, många barn och unga och vuxna också hade god effekt på olika sätt av det man upplevde. Så, men det är lite svårt kanske att mäta upplevelsen av ett täcke, så att säga. Sover man bättre eller inte? Det är mycket faktorer som spelar in på sömn och så vidare. Mm. Och att det då, så att säga, inte finns så mycket forskat på det. Så då beslutade man att plocka bort det. Så det är bortplockat både på barn- och vuxensidan. Det är inte förskrivningsbart i nuläget. Men det är ju något som, liksom andra hjälpmedel, det förändras. Kommer det mer forskning? Det kan komma andra beslut med tiden. Men i dagsläget så är det inte ett förskrivningsbart hjälpmedel.
Lite synd.
Mm. Jag håller med.
Nej, för alltså, många jag känner, de har ju liksom inte den ekonomin för att köpa ett tyngdtäcke.
Nej, men visst är det så. Och det man hos oss då, eller både på region- och kommunsidan, då hade man möjligheten att komma och få prova också olika modeller, varianter, olika tyngder och få känna, men vad är skillnad för mig på att ligga under ett täcke med kedjor i eller med bollar i och ett som väger 5 kilo kontra ett som väger 10 kilo och sådär. Och den möjligheten är ju, visst kan man åka till butiker och prova en liten stund, och det var ju samma hos oss, man provade en kort stund, men sen fick man ju låna hem där man upplevde kändes bäst.
Uh-huh.
Och sen utvärderades det efter en tid och kände man att nej, men det här var för tungt eller det var för lätt eller materialet kändes inget bra på, av någon anledning, så kunde man ju få byta då. Så att, och det som säger, det gör ju att färre kanske har möjlighet att prova tyngdtäcke idag än hur det var tidigare. Så det är absolut, jag håller med, det är synd att man inte har möjlighet att ens få testa idag.
Ja, då får jag tacka Jesper för denna intervjun. Tack för mig.
Tack så mycket.